Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en klassiker sedan 1934.
Och välkomna till första programmet av Fotbollsmorgon lördag, som ju är en del av Fotbollsmorgon, vilket också innebär att det är Fotbollsmorgons 109:e morgon. Och den här vignetten som ni precis såg är helt ny. Det är Thomas Labitan, vårt geni här på Dobb, som har gjort den. Den är helt underbar. Och där ser ni också Fabian Ahlstrand, som är en del av Fotbollsmorgon lördag.
Ja, med en kungakrona.
Ja, det var du som fick avsluta allt. Ja. Det är lite baserat på fotbolls-VM watchalongsen som vi fyra hade tillsammans, där du fick en del rampljus och en del hyllningar. Och därför så fick du kronan också.
Ja, men alla fick det. Vid lag.
Ja, ja, men jag menar, du avslutade ju att sitta på tronen i vignetten, det säger väl någonting.
Ja, okej, ja, men kanske. Ja. Och du så sa det.
Fabian Jalkemo är här.
Så är det.
Sitter och kollar lite Instagram direkt.
Ja, jag skojar bara. Till dem och fixar chatten.
Ja, jag förstår det. Jag förstod att det var något viktigt. Mm. Vi ska se om vi kanske kan få upp chatten här på våra TV så vi kan se vad folk skriver. Men hur mår du, Jalkemo?
Jo, men det är bra. Det känns som länge sedan man satt i den här studion på det här sättet och ska snacka upp en fotbollshelg. Det var ett litet VM som kom i vägen. Och sen Liga Lunken, ingen jävla Liga Lunken. Fan, vad hett det är. Det inte jävligt hett?
Jo, det är
alltså, vi har Serie A-matchen igår, krossen i Neapel. Vi har Spanien, där det verkligen är Real Madrid mot Barcelona igen. Cupfinal också på det.
Och bara i den här helgen så är det derbyfest i England.
Ja, men...
Vad fan händer där?
Vad är det för helg vi har?
Med Barcelona. De är så här, har de raderat några matcher? För nu står de har bara slaktat senaste tiden. Nej, men alltså det känns som att de är tungt i början.
Ja, de har alltid... I ligan har de ju gått bra. Ja,
kanske inte, bara tänker på Champions League. Sju poäng på hela säsongen.
Nej, ju... Ja, jag vet. Det är det jag menar. Men jag har sagt, det var inte den bilden jag hade när jag tittade tabellen.
Nej, i ligan så... har de ju gått superstarkt. Ja. Det får man säga. Nu får vi upp chatten och...
Nej, men jag var också bra.
Det var det jag tänkte fråga. Det var det jag tänkte fråga.
Kul att jag fick vara med.
Jag tänkte faktiskt inte säga, nu ska vi...
Jag är van att vara sist. Vissa saker förändras ju inte här.
Nej, exakt. Va? Jag skulle komma till dig, Sabri. Hur är läget med dig?
Nej, det är toppen faktiskt. Det är kul att vi är tillbaka i det här formatet och lördagarna. Man har saknat det.
Ja.
Det ska bli jävligt kul. Jag är peppad. Och sen, som sagt, eller fotbollshelgen började ju igår, men vi har jävla matcher framför oss. Det är ju derby snart om några timmar.
Mm.
Sen har vi ju Brighton, Liverpool.
Mm.
Sen måste ju ta svaren. Det är ju Lecce Milan lite också. Va? Vilken jävla match alltså. Ja, det blir kul.
Måste ju säga direkt och koppla in chatten. Vassen skriver ovant att ni inte börjar klockan 9. Och vi har ju lyssnat på Twitchen. Alltså 99% av Twitchen sover ju klockan 9. Så vi har ju lyssnat på dem.
Precis, det är...
Man visste inte vad man skulle göra med den där extra timmen.
Det är lite därför faktiskt.
Ja.
Nej, exakt.
Jag bara satt hemma och rullat över. Vad är ni? Vad är ni då?
Ja, ditt schema är lite off, ja. Jalkemo, du hade en bra fredagkväll.
Mm. Var ute och käka på Adria här borta. Trevlig italienare.
Adria, faktiskt.
God mat. Mm. Så väldigt trevligt.
Du gillar italienskt.
Du är inte trött på italienskt efter vår...
Ja, ni var ju i Rom tillsammans med Victor.
Italien är den mest överskattade matkulturen i hela världen.
Alltså jag hade gnuggat så mycket så här. Benjamin Ingrosso var i Rom för typ 4 veckor sedan. Och han, alltså så här, du såg knappt de här slidesen på hans sparade story där han rekommenderade restauranger.
Aha.
La mig gnugget, googlade, sökte på, tog Fabbe till de här ställena. Citat dag 2. Dags att mygga av den där jävla Benjamin.
Så ni gick i Benjamin Ingrossos Rom-spår?
Ja, han drog med mig. För jag hade inte gjort den researchen. Men han tog den enkla vägen.
När du såg italiensk mat på det sättet, vad är det du menar då?
Dåligt, men det är ju så rätt enkla recept. Sen är det ju bra råvaror. Men det är inte, det blir aldrig liksom supergott. Mm. Det är inte asiatisk mat liksom.
Nej, okej. Okay. Det är din favorit.
Ja, men det är det.
Ja. Vad tänker du, Sabri?
Han hånar italiensk mat i Italien. Liksom. Det är hårt.
Ja, han var ju inte liksom på något ställe här, utan det var ändå i Rom.
I Rom.
Ja.
Och det var absolut inte alltså, så här, ändå all respekt till Alkemo. Det var ändå bra restauranger. Det var inte de här turistfällorna vi åt på, utan det var ju
fan,
bra
ska du väl då, du
kroger.
Ska vara glad att du hade med dig.
Jo, fan, jag är jättetacksam.
Research, ja. Liksom. Men du gillar det inte.
Jo, alltså det är gott, men det blir inte så.
Du frågade efter ketchup här.
Nej, det gör jag inte.
Hade du gott då?
Nej, men alltså så här, första kvällen var en riktigt bra karbo. Hade ketchup fram då hade jag lämnat.
Då hade jag lämnat han i Rom och åkt någon annanstans.
Todd Åkesson är med oss, Jalkemos italofieringskurva pikar spikrakt uppåt.
Ja, men så är det. Ska ju till Neapel om 2 månader också.
Ja.
Med dig.
Just det, så är det.
Så det blir trevligt.
Ja, om 9 minuter så ska vi ringa upp Jan Andersson. Innan vi gör det så ska vi prata lite fotboll. Och ja, det var ju en smällkaramell.
Ja.
I Neapel.
Verkligen. Vilken match. Jävlar vad bra Napoli är. Alltså. Det är... de är ju... det är inget tvekan om att de kommer vinna Serie A. Det är ju de säkra där med, men de kommer säkra där med 4 omgångar kvar. Jag tycker de har allt egentligen. Alltså bara det här liksom att de har Osimhen där uppe.
Mm.
Gör ju så himla mycket för att du vet mig själv när man lirar fotboll alltså här, när man möter en stor anfallare att alltså de är väldigt bra i korta. Mm. Men sen de bara skickar längre. Mm. Alltså det blir så jobbigt för försvararna att handskas med. Mm. För det kan bli en hörn eller det kan bli målchans. Alltså det är hela tiden du måste ha koll på honom. Hela tiden, mitt backlinjen.
Men Fabbe, jag tänkte på det här igår nu, när man ser delar av den här matchen. Osimhen, han har ju varit ganska skadebenägen. Ja. Sen, alltså, så här, det är ju sällan han får de här runs of games under tiden i Napoli. Ja. Hur bra är han, skulle du säga? Om vi tar, folk pratar ju Mbappé, folk pratar Haaland, folk pratar Lewandowski. Hur bra är han skadefri? Kan han liksom utmana på den nivån? Det är väl Napolis största värvning någonsin. Kostar väl dryga 80 miljoner euro. Det är en jätteinvestering verkligen.
Osimhen?
Ja. 60 kanske?
Ja, jag vet inte exakt.
Det var jättedyrt.
Känns som att, alltså, hur gammal är han?
24, född 98.
Mm. Och Kvaratskhelia.
Han är ju lite fortfarande, känns fortfarande lite... han har ju ett läge där han skjuter över när han tar sig förbi Alexandro. Ja.
Den är lite så här...
Där ska du sätta den.
Exakt.
Så här, smäll in bollen istället. Och lite så här orent tillslag ibland känns det som, men... Mm. Jag menar, men Napoli känns som att de har allt i spelet. Alltså, de är ju bra kort. Och så kan de ändå bara puffa upp en boll på honom. Och han kan göra mycket på egen hand. Så det känns som ett så himla...
Du får skit här, kameramannen.
Ett väldigt komplett lag.
Ja.
Men
alltså, det kändes som att också... Så här, vad pysslade Juventus med? Alltså, de hade ju hur mycket yta som helst. Mm. När de gör sitt 5-1-mål...
Mm.
Då kommer ju... Ja, absolut, men då... Jo, men ändå, det är bara så här, de bara låter Napoli göra vad de vill. Mm.
Alltså, jag kände bara en sak när den här matchen, när 5-1-målet kom. Jag kände bara, tack Juventus. Tack, för när Napoli kommer summera den här säsongen och prata om den största slakten de hade på hemmaplan, då är ingen som kommer komma ihåg Liverpools 4-1. För Juventus fick den 5-1. Och Kvaratskhelia kommer prata om sin bästa match. Ja, det var inte när han fick gå med sig utbyte efter halvtid. Han kommer prata om sina 1+3 här mot Juventus. Så det är bara att tacka Juventus för att Liverpool... Vi har inte den största torsken i alla fall. Då får inte komma ihåg det. Då får komma ihåg den där slakten.
Men det är sjukt med det här. Alltså, Juventus har 8 raka nollor i Serie A i den här matchen.
Ja, det blir 7 mål totalt.
8 raka nollor och sen åker man på det här mot Napoli. Och Napoli, man har ju varit lite... poängtappe, förluster mot Inter. Och sen så, vilka är man slår veckan efter? Ja, men så här,
Napoli.
Ja.
Sampdoria borta.
Sampdoria. Så här, det var lite, det såg inte jättekul ut och det, man var så här, är Napoli tillbaka?
Mm. De fick massa straffar.
Kan de flyga på vågen? Och sen så kommer det här svaret och just Juventus som på något sätt har seglat upp. Allegri är jätteifrågasatt, truppen ifrågasatt. Mm. Man ska få tillbaka Pogba snart, i Maria kommer tillbaka. Det börjar ändå vara Chiesa tillbaka. Det börjar ändå vara mycket svar och så här, skulle Juventus kunna utmana om titeln till och med? Och sen kommer det här. Mm. Alltså man, vad är det för jävla fredagsmatch? Och de här fredagsmatcherna är sexiga alltså. Jag gillar den här tiden.
Men alltså såhär, Juventus senaste matcher så har de ju heller inte dominerat på det sättet. Utan det har varit liksom, jag såg matchen mot Cremonese, det var ju liksom såhär, och hemma mot Udinese, där ligger de liksom 60-70 minuter ligger de i försvarsspel på hemmaplan mot Udinese. Och sen vinner man med 1-0 i 93 minuter. Så har det varit såhär, det har varit typ såhär lite gamla Juventus dominerade ändå matchen när de vann med 1-0.
Här har de det.
Nej, men alltså, det kändes stabilare. Kanske inte dominera var fel ord, men du vet, det kändes stabilare. Det här är så här, alltså laget får chanser, gör bara inte mål. Sen har de haft sina 7-0 i rad och jag vet inte, det här var bara så här, nu fick Chiesa starta, Di Maria kom tillbaka, starta, var bäst på plan. Men fan, var de lite för offensivt balanserade då eller? Mm. För att de gubbarna kanske inte älskar att bara ligga i block i 70 minuter. Sen var ju Di Maria bäst på planen. Det var ingen snack om det, men...
Han bäst på planen man torskar med 5-1.
Alltså, han var ju bäst på planen i Juventus.
Mm, alltså.
Han var ju den enda. Ska de ta med sig någonting, då är det ju faktiskt Di Marias
match. Skönt att vara tillbaka och bara hugga!
Ja, det är det jag menar. Men vilka har Napoli Champions League?
Oh, jag glömmer ju... Alltså,
Brygge, eller? Fick de inte läst på
Brygge? Nej, Benfica har Brygge.
Ja, okej. De fick en bra lottning.
De fick en bra lottning,
va? Nej, de kan gå långt här också.
Känns det? Ja, verkligen.
Oj. De kan ju lägga...
Napoli har Eintracht.
Men det blir ju promenadseger. Ja. Oj, oj, oj. Nej, men guldet hamnar ju där. Så,
nej, men det kommer
bra publik.
Det finns inte... Ja.
Alltså, var inte Frankfurt hade sin... De hade ju sån jävla... Just när de spelade hemma. De spelade dubbelmatchen hemma.
Alltså, lite fusk ändå måste man tycka. Två hemmamatcher. När liksom Barca supportar gav bort biljetter. Men det var lite lågkonjunktur och så. Jag förstår det.
Var inte final förra året? De var ju... Eller vann de? De vann. De var väl 30-40 tusen på Sevilla.
De tog ju Barca i semin och tog inget final. Och tog ju Champions League-platsen via den.
Just det, så är det ju.
De slog Rangers i finalen. Ja.
Men nej, jätteimponerande. Men apropå Sampdoria, lite tråkigt om de ryker och åker ut. De ligger väl ganska dåligt till i Serie A. Sen vet man inte, Genoa är ju i Serie B. Jag vet inte hur det går för dem. Men
de vill ha derbyt, så de åker
ut. Exakt.
Så går de upp.
Sampdoria ligger på 19:e plats.
Ja.
När ska vi prata om Aston Villa Leeds?
Vet du vad, jag tror att vi har Janne med oss alldeles strax.
Vi ska prioritera Janne.
Ja, det kommer vi göra. Så vi kan Leeds. Göra det lite redo i alla fall.
Vem får tillbaka? Va?
Genoa ligger
på... in i FPL direkt.
Genoa ligger för övrigt på en tredje plats.
Okay.
Med 33 poäng. Frosinone leder. Och Regina på en andra plats när vi pratar Serie B.
Han är galna jävla
namn. Det kan ju vara så att de byter plats med varandra. Genoa och Samp.
Klassiskt fotbollskväll-lag, Regina. Från... 2005.
Du älskade fotbollskväll.
Jag bara tänkte på det när jag såg Alexander Östlund.
Var inte fotbollskväll svensk fotboll?
De ändrade ju det sen.
Ah, okay.
Det var ju ett tag det var europeisk fotboll.
Ah. Jag
tror att jag såg min far bli medlem. Eller åtminstone såg hans namn fladdra förbi i chatten.
Okej.
Så att vi välkomnar pappa Inslander till...
Ja, verkligen. Mycket föräldrar till chatten.
Men om man ska bara summera den här matchen så är det här också... Det känns som en väldigt historisk seger. För tänk när Napoli vinner Scudetto. Mm. Och det är den här matchen kommer ju bli så otroligt definierande. Att man spör sin rival med 5-1 på hemmaplan i ett Scudetto-vinnande år. Det är ju en häftig match på så sätt.
Mm. Jag tror att de nämnde det. Jag tror om det var Svanar eller Henok igår. De är en match ifrån att ha den där striken som de hade 89-90 när de vann, tror jag. Så om de vinner en match till, då har de tagit lika många segrar. Eller lika många poäng som de gjorde då.
Är det inte ett tvåpoängssystem då, dock? Kanske helt snett på bollen. Men när Napoli vinner ligan sist tror jag typ att det är 2-1.
Ja,
men du, italienare älskar ju det där. Liksom, att gå tillbaka och bara, nu är vi lika bra som vi var då.
Mm.
Mm. Är han med oss eller?
Jag tror att kontrollrummet jobbar på att få med Janne i sändningen här. Så ska vi prata lite med vår förbundskapten om januariturnén.
Ja.
Men innan vi gör det så,
ska vi nämna...
så kan vi väl Jalkemo. Sjöfelix.
Mm.
Bra debut.
Nej, men jag tycker såklart inte synd om Chelsea. Men det är nästan. Graham Potter, han ser så hjälplös ut.
Det finns ju en bild där en sån här... Ni minns klassiska Brandao-bilden från VM 2014, första sändningen kontra sista sändningen.
Ja.
Fanns ju en sån från Potters första match till nu.
Mm. Den har jag missat. Det finns ju klassiska med United med Mourinho och framförallt David Moyes, Solskjaer också. Ja. Hur de åldras av jobbet och Graham Potter med skäggig, lite så här träningsorolklädd. Han ser sliten ut.
Ja, det är nog tufft alltså.
Sen ska jag säga att jag tycker verkligen att Graham Potter kanske kommer undan lättare än vad han förtjänar, för att fokus är på, ja men, spelarna får skit, det är mycket skador, man har en ägarstruktur som är bara, vad fan håller ni på med, jag bär för 3 miljarder men det är bara mediokra spelare. Folk fokuserar inte på att kolla laget Graham Potter har. Han ska göra så jävla mycket bättre.
Mycket, absolut.
Man slog, slog Bournemouth nu hemma med 2-0. Innan det, man har inte vunnit i ligan sen 16 oktober. Nej. En vinst sen 16 oktober.
Nej, men vi pratade lite om det igår. Att så här, jag kan ju tycka att spelare som Mount, Havertz och vilka nu är som är bra, som ska vara framstående. Vad sysslar
de? Mount har varit jättesvag.
Om du tar till exempel Mount och så såg du bara de här 45 minuterna så hände att Joao Felix var bäst på plan. Då ser du hur jävla överskattad den här Mount ändå är.
Nu är det hårt för att
citera. Vi får pausa lite i den diskussionen om Mason Mount och Chelsea. För jag tror, om vi sätter i oss, hörlurarna här, så tror jag att Janne är med oss. Janne, välkommen till Fotbollsmorgon lördag.
Tack så hjärtligt.
Vi hoppar in på januari-turnén direkt, tänker jag. Hur summerar du turnén?
Det är ju... Till att börja med är det ju fantastiskt roligt när man är förbundskapten och inte har så många samlingar på. Vi har ju 5 massa ordinarie då, plus januari. Den har vi inte haft sedan 2020 på grund av pandemin. Så att det var fantastiskt roligt att få komma iväg. Och vi hade ju väldigt många unga, nya spelare. Det var ju 21 av 25 som var debutanter. Det är ju kul alltså att lära känna den här nya, man pratar om nya generationens spelare, jag har varit med så länge så jag har följt många nya generationer, men det är den här generationen som är den nya generationen, att lära känna dem, och de är ju som fotbollsspelare i allmänhet positiva, glada killar, nöjda att de är uttagna, och det var väldigt roligt. Jag sa det när vi skildes åt att lite ledsen att behöva åka hem faktiskt, för att det var kul att fortsätta med det här gänget ett tag till.
Janne, du säger att det är 21 nya debutanter. Vad tycker du, ser du någon skillnad på årets trupp jämfört med de andra åren som du har haft den här turnén liksom?
Min känsla var, nu är det ju några år sedan vi hade det, så därför är det kanske lite svårt att jämföra. Så min känsla är att det är en bättre helhet på de här spelarna, alltså välutbildade fotbollsspelare, tycker jag det. Och alltså, mycket lågt till våra klubbar och våra klubbtränare som är jäkligt duktiga där ute. Alltså, de är välutbildade fotbollsspelare. Det jag saknar lite, och det bygger väl då på lite brist på erfarenhet, men det är ju när det blev det fysiska spelet, duellspelet och det här. Där tycker jag inte man är så långt framme. Och det är inte så konstigt med tanke på åldern. När pratar man som fotbollsspelare, förståelsen för spelet fotboll och funktionell teknik och sådär, va, så tycker jag de är väldigt långt fram.
Det där med duellspelet är ju väldigt intressant. Vad tror du det beror på? Kan det vara liksom någonting med den här stora konstgräsutvecklingen som de nya spelen ofta utbildas på?
Det finns nog en del i det. Att fotbollen som spelas idag är ju inte likadan som den var bara för 10-15 år sedan. Det är en enorm skillnad. Så att det tror jag är en del att den funktionella tekniken. Och sen är det ju svårare att komma in i duellspel rent generellt på konstgräs. Det blir inte riktigt samma typ av fotboll. Så det tror jag nog att det kan vara en del i det hela. Men sen är det också, hur vill man spela fotboll? Vi har ju, tittar man på Island till exempel, så vi möter så spelar de ju verkligen liksom efter sina resurser och spelar ett fysiskt spel på ett helt annat sätt, medan vi då väljer att spela ett mer passningsorienterat spel kanske. Så det är lite vilket sätt man väljer att spela på också, men jag tror att det är viktigt för de här spelarna idag att även lära sig den delen, men så tror jag alltid det har varit. Alltså det är ju så, om man kommer upp som ung spelare, det man saknar det är ju erfarenhet, och får man vara med efter jättebra erfarenhet för de här spelarna och spela den här typen av match.
Men alltså, hur ser du på sträckan upp till A-landslaget då? Alltså, har den ökat eller minskat i helhet, eller om det är liksom så här, om du vill nämna specifika positioner som du tycker kanske har blivit bättre eller?
Ja, man kan väl säga så här egentligen, att när jag kom med som förbundskapten, när jag blev förbundskapten sommar 2016, så var det väl knappt en allsvensk spelare. Det som har hänt sen, det är ju att det har kommit några hemvändare som har varit med, ju Sebastian Larsson och Micke Lustig, och de som var med då innan de slutade efter EM förra sommaren eller förra. Så att på så sätt kan man säga att jag var med. Jag vet 2004, då spelade faktiskt Sverige den här kvartsfinalen mot Nederländerna på arenan i Fara. Vi spelade bägge matcherna nu. Då hade jag Micke Nilsson i Halmstad som enda spelare från allsvenskan som faktiskt spelade i landslaget. Då det har varit ganska sällsynt med allsvenska spelare. Tittar man i den truppen vi hade nu, så är det ju Hjalmar Ekdal, Edvin Kurtulus som har varit med tidigare i sommar. Så de är ju bra, de är stora talanger och kommit en bit, men de kom ju framförallt för att vi hade väldigt många skador just på missbackpositionen då, kan man ju säga. I höst så kom ju Samuel Gustafsson här lite av samma skäl, men han klev in och gjorde det fantastiskt bra. Så att, ja, jag måste säga att den här turnén blev också imponerad av Samuel. Han ligger bra till för att vara med i det riktiga landslaget. Sen Totte Nyman gör alltid bra landslag. Vi hade velat se Alexander med den här gången, han lämnar återbud och tar in Totte istället. Och det är spelare som har varit med innan i snacket, bägge två. Så att de finns väl med någonstans. Men om jag ska vara ärlig, så hoppas jag att, i varje fall till mars, över tid så hoppas jag att många av de här kommer vara med i landslaget. För det är meningen. Men till mars så hoppas jag att övriga spelare är hela och friska, så att det inte blir så många som är aktuella härifrån. Ja.
Vad tycker du Samuel Gustafsson gör så bra, som utefter ditt sätt att spela och kanske även utanför planen? Vad är det han utmärker sig?
Han är ju det som är roligt, så säga, vårt sätt att spela. De spelar på ett sätt i Häcken och vi spelar ju lite annorlunda, men han går ju rätt in och spelar så som vi vill att han ska spela. Och det är väl det som jag tycker också är imponerande med många spelare idag, att de kan ta åt sig taktisk instruktion och så liksom anpassa sitt spel efter vilka taktiska instruktioner de får. Och det här är en jätteviktig del för spelarna sen när de ska ut i den stora världen, det vill säga att de ska bli proffs ute i Europa, att kunna det. Därför där ändrar man ju spel ofta, att många klubbar ändrar man ju spelsätt och det byts tränare och så vidare. Att kunna anpassa sig efter det sättet som just den tränaren vill spela är jätteviktigt. Och det är Samuel fantastiskt. Och sen är han ju den här typen av spelare. Jag hade Daniel Sjölund i Norrköping när jag vann guld 2015. Jag tyckte Daja var fantastisk. Han var alltid förberedd när han fick bollen. Han visste vad han skulle göra av det, ta med farsan alltid. Och Samuel, det är ett lugn. Han sätter liksom ett tempo i matchen. Ska det vara lite tuffare pass och genombrottspass så gör han det. Men ska man bara ha några lockpass så löser han det. Liksom. Så de andra får tid på ett sätt som är fantastisk förmåga att sätta tempo i spelet. Plus att han då, som ju man måste kunna på den här nivån också, kan försvara som centralfält, att ligga i rätt yta och så vidare. Han har imponerat stort för mig, det gjorde han under turnén också.
Men Janne, en fråga gällande taktiken, hur man tar sig an en januari-turné. Vi vet hur ni vill spela med A-landslaget. Hur mycket anpassar ni taktiken i en sån här för att testa spelarna i ert spelsätt? Exempelvis i en match mot Finland, som man kanske på pappret ska vara mer spelförande med den kvalitet man har. Är det något man tänker att du vill se hur de kan hantera hur A-laget spelar, så att du får se dem i den rollen?
Ja, alltså vi vill ju, man kan säga så här att det här har ju varit diskussion hela förra året. Det var jag som var lite övertydlig inne i junisamlingen att vi ändrade vårt sätt att spela. Det vi gjorde då var egentligen att i anfallsspelet gå ifrån och spela med två renodlade forwards, som vi har gjort tidigare. Därför att det som är idag, det är att lag spelar på så olika sätt offensivt, och där försöker vi hitta en anpassning efter vilka spelare vi spelar. Men försvarsmässigt så vill vi spela på vårt sätt, och det gjorde vi nu också, för att då vill vi sätta det så att säga. Så här spelar landslaget försvar. Men sen anfallsspel, första matchen så spelade jag med Totte Nyman och Mustafa Zeidan som forward. Så Mustafa Zeidan är ju ingen djupledsgående forward. Han ska ju bli 10. Nu blev han lite djup. Och nere vill hämta både för djupt ibland. Men det är inte så konstigt. Det är första gången de spelar ihop. Men andra matchen så spelar vi med Victor Edvardsen, Jola. Så då är det med två djupledsgående forward. Renodlade forward. Så att lite grann anpassar vi vårt spel. Spelar vi med Dejan i det riktiga landslaget, så ska han ha en roll som liknar den i Tottenham. Och då pratar vi anfallsspel nu. Där försöker vi hitta olika lösningar utifrån de spelarna som spelar, så att man ska få ut mest av deras egenskaper. Medan vi försvarsmässigt sätter vårt försvarsspel så vi vill ha det.
Märker du på spelarna att de känner press på att de måste visa upp sig och prestera? Känslan med januari-turnén nu är att det blir nästan som en stor tryout för dryga 20 spelare.
Ja, nej, men så är det nog. Det sa till dem takttalet, så berömde de allihop. Och det är klart att man som spelare vill lyckas och visa upp sig. Men vi har ju sett de här spelarna många gånger. Och de är uttagna för att de är bra utifrån de har presterat. Sen i vissa matcher så kommer man inte helt rätt, och i vissa matcher så blir det inte precis som det tänker. Och framförallt inte om man spelar med en massa spelare som aldrig har spelat med innan. Så att om man känner lite sådär efter matchen, några stycken känner sig lite missnöjda med att de inte fick ut allt, så har jag inga, liksom, det har vi ju överseende med. Det är inte det som avgör framtiden. Vi kommer ju följa dem här, de var ju med för de var bra. Men visst är det så att det var en anspänning, det är absolut, och det är klart. Man tänker kanske inte så själv, nu har jag hållit på, det var 83 och 84 landskampen för mig. Men hade det varit min första eller andra så hade jag nog också haft en anspänning på ett annat sätt. Och det är klart att de här killarna ser det som en stor möjlighet att få visa upp sig. Och ta på sig A-landslagströjan för första gången, det är stort. Så att det är klart att det fanns en anspänning.
Hur jobbar du med ditt ledarskap där? För jag kan tänka mig, apropå Axels fråga, att det är spelare som kanske går in till match och jagar aktioner istället för att låta liksom matchen komma till sig. Att låta liksom... Att man låter matchen sjunka in till spelarna och istället liksom jagar man aktioner. Förstår vad jag menar? Och hur jobbar du med ditt ledarskap där för att få dem att slappna av och liksom låta matchbilderna komma till spelarna?
Man kan säga att vi dels pratar vi framförallt hur vi ska spela, och det är väl det som imponerar på mig då, att alla spelare försökte uppfylla det vi ville. Så att jag kände inte det var så att man sprang och skulle göra helt eget, utan det tycker jag verkligen att de uppfyllde. Sen pratar vi ganska mycket ledarskapet på plan. Andra match mot Island så saknar vi ju lite erfarenhet. Nu möter vi Island och vi ska ju vara bättre än någon, kan man tycka. Men har de lite mer rutinerade spelare som har spelat ett antal landskamper ihop, så blir det väger ganska tungt i ett landslag. Nu hade vi ganska många som aldrig hade spelat tillsammans. Så då pratar vi mycket om de här små enheterna på plan, att coacha varandra, närmsta gubben, alltså mittbackarna, hjälpa varandra, få oss hjälpa varandra och så vidare. Så att man på så sätt hjälper varandra att komma rätt i matchen. För det är ju inte så enkelt. Alltså man tränat ihop några gånger, sen ska man in och spela, och precis som vi säger, med en anspänning så kommer inte allt vara perfekt. Men inställningen, den ska alltid vara bra. Och det var den. Den var jättebra i allt vi gjorde, både i matchen och på träningen.
Tyckte du någon spelare alltså så här, stack ut lite i just det där att försöka ta en ledarroll då? Om du säger att det saknades lite erfarenhet, var det någon som du tyckte, alltså, som du blev lite överraskad över att han kanske tog ett steg framåt?
Nej, jag kan inte säga det, därför att de fyra egentligen som hade varit med innan, vi hade ju 16 landskamper totalt när vi klev in i det här. Då hade Totte Nyman 10 av dem. Ja, okay. Island hade 180 och Finland 190 eller något sånt i sina trupper som var uttagna. Nu var det någon som inte var med mot oss från Island som hade det. Men vi var ju väldigt, väldigt orutinerade. Men de som hade varit med var ju Totte, och sen så hade ju Samuel Gustafsson, Edvin Kurtlus, Hjalmar Ekdahl två var. Och det var de fyra som jag förväntade mig skulle ta lite större. Och det tyckte jag de gjorde. Nu var det ju tre av dem som spelade första matchen. Och där blev det väldigt tydligt Hjalmar Ekdahl som styrde backlinjen med Samuel mittfältet och Totte som ledde styrkorna längst fram. Andra matcher har vi mer orutinerade. Men jag tycker att Edvin Kurtlus, som jag gjorde ett lagkapten just utifrån erfarenhetsbegreppet, tog sitt ansvar och försökte driva på olika sätt. Men vi var lite mer orutinerade på planen då, kan man säga. Och det syntes.
Du var inne på tidigare att ni har ju koll på alla spelare sen innan och sådär. Men hur stor skillnad skulle du säga att det är att se dem träna dagligen och stå vid sidlinjen och coacha dem kontra när du är på läktaren och följer dem i till exempel Allsvenskan?
Nej, det är stor skillnad. Det är inte extremt stor skillnad, men visst är det stor skillnad. Nu känner jag ju många av tränarna. Vi är ute och hälsar på tränarna, Peter Wettergren och jag. Vet ju ungefär hur de vill spela och sådär, va, och då har man lite lättare att förstå spelarens roll på planen. Men det intressanta just med landslaget är ju att få se hur anammar de liksom hur vi vill spela, för det kan ju vara så att du har en helt annan roll i ett klubblag. Man kan ju titta på en mittback som spelar en fyrbackslinje, det kan ju vara enormt många olika instruktioner. Vi har pratat om det här, att jag sa att vi skulle spela med tremannaanfall. Man kan ju spela med tremannaanfall på hur många olika sätt som helst. Det är ju liksom vilken roll man har i sitt klubblag, den är ju inte exakt likadan i ett landslag, såklart. Och just då deras förmåga att ta in den instruktionen och försöka uppfylla det tycker jag imponerar på spelarna. Och jag därför är det så roligt, och därför är den här januariturnén så viktig. Tittar man, om jag tar ut en trupp idag med det riktiga landslaget, så har vi kollat tillbaka lite att ungefär 2/3 har gjort sin första landskamp i samband med januariturnén. Och då är det inte bara under min tid, utan tidigare spelare som Emil Forsberg och Robin Olsen till exempel. De gjorde sin debut på januariturnén, och den är viktig som en inkörsport och att skaffa sig lite internationell erfarenhet för de här spelarna.
En position som jag tycker sticker ut på den här januari-turnén som jag tycker är väldigt intressant. Om vi kollar på målvaktspositionen där både Robin Olsen och Kristoffer Nordfeldt är, jag menar, passerar 30-årsstrecket och blir inte yngre. Jag tycker att det är tre väldigt lovande och intressanta målvakter som får chansen här i Leopold Wahlstedt, JVZ och Dovin. Hur ser ni på den konkurrenssituationen och hur mycket ger att se dem visa upp sig på träningar när det ändå är, ja, men det känns som att man slåss om en tredje spade just nu och för framtiden en första målvaktsplats. Mycket möjligt.
Ja, jag tycker du sammanfattar det väldigt bra faktiskt, hur läget är. Nu tycker jag Robin och Kibba håller fortfarande väldigt, väldigt hög klass. Så att vi ser dem som ganska väldigt klara etta, tvåa som det är nu. Sen vet man ju inte framtiden, men de som är bakom, det är ju bland annat de här tre. Det finns någon till som gör det bra, men de här tre är bra. Mats Elvendal, min målvaktsherren som är jäkligt duktig, följer ju, det är väl 10-12 målvakter, han följer varje vecka och ser allt de gör i princip. Och han identifierar ju de här tre som de vi skulle ha med, mycket utifrån det du säger här, att se dem i träning och att lära känna dem lite mer. Och samtliga tre gjorde det bra. Oliver fick ju knappt någonting att göra i matchen andra halvlek. Jakob har ju tyvärr lite mer att göra när vi tappade dueller i första halvlek i eget straffområde och gjorde det jättebra. Leo fick ju mest jobba med fötterna mot Finland. Det var inte så mycket att göra där heller, men väldigt nyttigt att få lära känna dem de här 10 dagarna, och framförallt för Mats som jag har ett enormt förtroende för att liksom värdera målvaktssituationen och målvaktskonkurrensen.
Du var inne på det tidigare, men det har ju varit mycket snack senaste året i synnerhet om formation, spelsätt, hur Sverige ska spela, att Sverige behöver förnya sig. Om man ska vara konkret när det gäller taktik, hur skulle du säga att, eller var står Sverige idag och vad tror du, Janne, att, hur tänker du idag att ni kommer ställa upp rent taktiskt i, när EM-kvalet drar igång i mars?
Nej, alltså grunden är vårt försvarsspel, vårt 4-4-2 försvarsmässigt, och det justerade vi marginellt eftersom vi gick över med en forward i juni, men där var vi hade ju, alltså, det var ju så många spelare som inte kunde komma och lämna återbud på skador, 7 skador, så vi fick ju ingen kontinuitet överhuvudtaget i den samlingen. Så det var mer det än den lilla justeringen. Däremot så har vi ändrat vårt anfallsspel. Det har vi gjort. Nu har vi vunnit 4 raka matcher med spelare på olika sätt. Tittar man i november anfallsmässigt så spelar vi på ett sätt anfallsmässigt när Viktor Gyökeres och Viktor Claesson spelade ihop mot Algeriet. Mot Mexiko så spelar Viktor Gyökeres och Anthony Elanga ihop, och då blir det ett annat spel. Så att vi försöker hitta roller som passar våra offensiva spelare i det spelet, men vi faller tillbaka till vårt 4-4-2 def. Det kommer vi göra, så kommer det se ut nu. Anfallsspelet kommer bli beroende på vilka som spelar, därför att ett anfallsspel i ett klubblag kan du stå och nöta vecka ut och vecka in. Jag jobbar speluppbyggnad med IFK Norrköping varje dag, höll jag på att säga, men 1-2 gånger i veckan under den perioden, och vi fick ett jättebra anfallsspel som har synkat, men oftast har vi en träning på oss, så det är klart att ska man då liksom läsa av andras rörelser i samhandling, det är jättesvårt att hinna få in i ett landslag, och därmed får man leva lite grann på spelarnas individuella egenskaper, att de kan lösa upp knutarna, och det är klart, får de då spela i positioner och roller som pass som är mer likt det de gör i vardagen, så är ju förhoppningsvis inkörsporten snabbare till att kunna göra det även i landslaget. Så att det här finns, jag tycker det känns jätteroligt och intressant med de spelarna vi har, men vi kommer spela på olika sätt anfallsmässigt, och jag kommer inte styra upp det så där enormt mycket beroende på vilka, det beror på vilka som spelar helt enkelt, för det är en enorm skillnad på vilka som spelar.
Ja. Vill du ställa frågan?
Nej, men jag tänkte bara kort, jag och Fabbe här i studion var i Rom förra veckan och såg Benjamin Tahirovic som startade mot Bologna. Hur ser hans framtid ut? Kommer han representera Sverige?
Det får vi ju se. Det vi gör med alla spelare som har dubbla medborgarskap eller till och med trippla möjligheter ibland, så anmäler vi intresset. Vi är såklart intresserade, och i det fallet så är det Stefan Pettersson som har den rollen hos oss, och på ungdomssidan så är det Klasse Eriksson. Att se till så att inte sånt spelarna går undra om vi är intresserade av dem eller inte, vilket de inte borde göra, men en del naturligtvis är ju väldigt aktiva och lovar en del grejer och sådär, vad jag har förstått, och det gör inte vi. Jag ringer inte upp en spelare och säger att är du bra så tar jag ut dem ett halvår liksom, för det kan jag inte lova. Däremot så måste vi tala om att vi tycker du är bra, vi följer det, och när vi tar ut så har vi sett hur de spelar, såklart följer honom, så får vi se hur hans utveckling blir och hur konkurrenssituationen är. Men det är klart, när man är inne och spelar i Serie A så är det klart att man är en spelare som finns med i resonemanget någonstans, det är ganska självklart. Och så får vi se, när Stefan pratade med honom så var han positiv och hade inte bestämt sig för någonting, i varje fall då, och och så får vi se hur det ser ut här framöver.
Mm. Janne, innan vi släpper dig så tänkte jag fråga dig om en sak som vi pratade om i Fotbollsmorgon igår, fredag. Då hade vi ett segment som heter On This Day. Och då pratade vi lite om Halmstad 2003. Och så kom vi in på Halmstad 2007. Där ni hade en blocka skottövning. Där du tillsammans med din assisterande tränare Jonas Virmola styrde den. Och vi snackade även med Texas Johansson om övningen. Minns du den här övningen och när ni... Ja, när ni blockade skott.
Jag minns verkligen den. Vad pratade ni om 2003 förresten?
Ja, då var vi inne på att ni var de enda som tränade på grus inför säsongen.
Eller, ja, då var det Jonas Tern va, som var
tränare. Ja,
Jonas Tern. Ja, okay. 2004 så var mitt första år som chefstränare. Vi var fortfarande de enda som tränade på grus då.
Okej.
Okay. Ja. Ni gick ju allsvenskan fint.
Men
hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på X-Peng.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej, men det här, Jonas Virmola är ju en skön individ, kompis till när vi jobbar ihop de åren. Han har ju alltid synpunkter på mittbacken. Han själv kunde vara väl i princip bara blocka skott. Han har spelat på en del. Måste vara den minst begåvade spelaren som är talangfullt på mittbacken. Bara spelat på inställning. Men det är ju bra. Men alltså, att han inte blockar skott, han blir tokig. Och faktiskt när vi släpper in ett mål med landslaget och inte mittbacken täcker rätt, så kommer det ett sms direkt liksom efter matchen. Och han var irriterad på det, och då åkte jag ut på Sannapsfältet. Vi skulle ha en träning på försäsongen, och då skulle han ju visa hur man gör. Så han ställde ju upp sig själv. Jag vet inte mycket Texas berättar när ni pratade om det, men Texas är en fantastiskt fin kille, by the way. Men nej. Så ställde han upp sig själv, fick ju alla skjuta. Och det var ingen som träffade honom. Så jag hoppades att någon skulle skjuta ner honom. Men det var ingen som... Han bara stod och skulle blocka. Så rullade han med bollen och fick man skjuta då från en 10 meter. Men ingen träffade honom. Och sen så kom fram en och en. Liksom. Det är jätteroligt. För alla utom Johan Svahn. Det roliga med just Texas, att jag brukar säga att världens sämsta tillslag är. Det var ju som att han har på sig en galoff när han skjuter. Men där fick han sitt livsträff. Och här filmar vi. Jag flyttar undan honom bara för att vi ska se. Liksom. Och där står Jonas. Och har ni samma bild uppe nu som jag?
Ja, precis. Vi rullar klippet.
Där står Jonas. Vi klarar inför vad de ska göra. Och så står Tobbe Arvidsson till höger som nu är assisterande.
Det där jävla skottet.
De två skulle man inte möta på planen ihop. Det säger Jonas och Tobbe. Men här kör vi då, va? Och det ska Jonas tillbaka. Men sen så då efter ett tag så får vi spelarna gå fram. Här kommer han då. Nej, det är inte den.
Det är nästa.
Ja, det kommer strax, tror jag.
Var det Magnus Arvidsson som var där kanske? Nu är det svårt, tror jag. Jag ser det långt. Nu är Johan Svahn som svarar. Han spänner upp sig lite. Spänner upp ögonen.
Alltså, man
vill ju bara att landslaget ska ta efter.
Alltså,
ställ Vigge och blocka skott, och sen står den här halmsta killen och guidar och skriker på Vigge bara, sådär, och sen kliver dig.
Ja, det är fantastiskt. När det väl kommer ett skott rakt i huvudet på honom, då jublar alla och bara bra, härligt.
Jonas skrek något sånt, tror jag också, att han gjorde det först. Som det var, gick det ju bra med den stackars Johan Svahn, så det var inget för
alla. Fan vad roligt.
Men det är inga övningar du kör idag, Janne?
Nej, Jag varken kör till förr eller senare. Men, och den är inte så där jätte... Man får ett effektivt träning. Vi står på försäsongen och fryser så ska de gå fram en och en. Det är sådana kolonnövningar som man står för. Det är ingenting man ska förlora. Men det är ett roligt minne faktiskt. Och Jonas tror jag är stolt över det där. Han är helt stolt.
Ja, det kan man tänka sig.
Ja, vi måste ringa upp honom.
Men sista frågan är, Anna, hur mår ditt knä?
Mitt knä, det har faktiskt lite bättre. Jag har ju haft, jag skulle operera till förut, ha bortskadat knä, och varit inne några gånger i det. Men nu mår jag lite, jag ska ut cykla då och hoppas att jag får igång muskulaturen lite bättre. Men jag har haft ont som fan, ursäkta uttrycket, på turnén här. Men käka lite tablet. Jag hoppas att jag får igång det utan att behöva operera. Men annars får du, jag ska byta knäled som så många. Min generation fotbollsspelare så tror jag knappt någon är fri från knäproblem. Det är många som har det, jag tillhör dem. Så det är inte så dramatiskt, men det gör ont faktiskt.
Ja, jag förstår det. Du får krya på dig och tack för att du var med. Och lycka till nu fram tills nästa match. Det är väl just nu, jag vet inte om det finns några matcher inplanerade innan, men det är väl mot Belgien på Friends i mars.
Ja, det är det. Vi har två hemmamatcher. Vi inleder 24 mars Belgien och 27 mars mot Azerbaijan. Så det ska bli, det ser vi fram emot. Det ska bli roligt.
Ja, tack Janne. Stort lycka till.
Tack själva. Ha det bra.
Hej. Ja, spännande.
Ja, men alltså, jag hade ju inte sett det där. Alltså, fy fan vad bra.
Men jag tänkte,
2007, då tänkte jag så här, hur ofta filmade man på träningarna? Men den här kameramannen visste ju att det kan ju spåra på den här igen. De ska alltså blocka.
Jag tror att det var Johan Orenius, var inte det vi pratade om igår?
Men han var där va?
Filmade,
Texas berättade att Orenius var på plats.
Och... Men jag gillade det första skottet som verkligen gick 20
minuter. Ja, det är det bästa. Det tycker jag är det bästa. Ja, han bara drar på. Men det är ju såhär, du vet när folk så här, säger att svensk fotboll står still, det utvecklas inte. Då är det ju bara att dra fram det här klippet att såhär...
Ja, nej, 0-7 alltså. Det är
man har bara block och glidtacklingar. Brassarna bara...
Nej, men det var kul att Janne kunde bjuda på det också och prata lite om.
Stackaren fick det rakt i huvudet första skottet.
Ja, nu hade ni inte ljud då, men när man lyssnar på det här klippet också så är det ju roligt att alla reaktioner är bra blockade. Övningarna har gått till precis allt har gått precis som det ska.
Alla vissa blockade, han bara ställde såhär, jag kommer inte få det på mig, fick det rätt i huvudet. Nej, för fan alltså, det är kul.
Ja, för hela liksom, upplägget är att man ska träffa en spelare också. Det är ju liksom...
Nej, det är fantastiskt. Nej, man vet ju själv, just när man kör övningar på försäsongen, när man står mycket i led, det kan provocera mig väldigt mycket. Det var ju det som Janne var inne på när man snackade om effektiva övningar.
Ja, men där existerar ju inte.
Man rör bollen en gång var 20 minut. Ja. Då känns det helt poänglöst.
Det är bara att ta efter, visa upp det där. Om du visar alla försvarare som blockar så här nu för tiden. Ja. De slänger upp båda händerna så blir det straff. Kolla på Arvidsson. Bara ta dem i skallen som en man.
Ja, Jesper, vi pratade om så här i Big Six och skämtade ju om Nottingham Forest Steve Cooper. Ni vet hur han ser ut. Alltså här, ur brittiskt. Ser lite som en ork i Sagan om ringen typ. Han kör ju sådana här övningar. Det är hans skottövningar så här. Någon ställer sig halv månaden. Väggpass, skott. Ja. Alla står på köven. Det är liksom Steve Coopers skottövning.
Ja. Var det inte John Terry som blev väldigt så här... väldigt hyllad VM 2010 när han slänger sig. Men han får inte ens bollen nu. Nej, så det blir jätteöverskattat.
Vi kör en exakt likadan i United som han, liksom, när han slänger sig. Inte, Phil Jones har ju när han snubblar mot Arsenal. När han såhär kryper. Han nuddar ju nu faktiskt.
Ja, han nuddar ju. Ja. Men jag tycker det var intressant det han sa om att, att spelare är dåliga i duellspelet idag. Det tyckte jag var intressant. Just det här apropå att så här, idag utbildas typ alla spelare. På konstgräs. Ja. Det är mycket färre dueller.
Ja.
Jag tror att det har en stor inverkan i att vi är sämre. Liksom, om du kollar mittbackar idag. Liksom,
och... Folk pratar ju bara mittbackar. Ja. Han pratar ju duellspel. Och för den stora debatten i Sverige är verkligen att vi får inte fram några skickliga mittbackar. Kolla bakom Vigge så... Alltså om vi går tillbaka, det finns en väldigt stolt historia av alltså mittbackar som har spelat på världselit i Sverige. Jocke Björklund, Patrik Andersson, Glenn Hussein innan det, Olof Mellberg och så vidare. Vigge har tagit över, men bakom det har varit ganska skralt. Alltså Hjalmar, det ser bra ut, men det är en annan typ av mittbackar. Och att vi ställer upp i avgörande playoff-matcher med allsvenska mittbackar är ju på något sätt ett underbetyg till positionen i sig.
Och sen tycker jag alltid när man pratar om mittbackar idag, då pratar man om så här...
Ska bra pass.
Ja, men så han har fin fot, han kan smälla in bollar mellan det, men fan, man vill ha någon jävel som bara, du vet, dominerar i luftrummet och bara, du vet,
vill ha råskinnen.
Ja, men vad sa
du? Om man kollar statistik så behöver det inte vara så att man vinner dueller, att det är ett kvitto på att det är en bra mittback. Typ Van Dijk statistik vet jag att han, ja, men, att han positionerar sig rätt och läser
gjorde
av situationer.
Gjorde.
Ja, okay, ja. Gjorde. Ja. När man kollar på till exempel Marcus Bring som vi har haft med i många olika program på DAB, hans olika spiders, då är det ofta de bästa mittbackarna kanske inte så högt upp på just vunna tacklingar eller dueller, nej, för att de förstår vad som ska hända lite.
Det är samma med Rio Ferdinand, var ett praktiskt exempel där. Han tog inte en varning på typ 15 år.
Nej.
Det är helt för att han alltid stod rätt. Medan Vidic var den som kanske syntes i det där mittbackparet för att han stod fel, smällde på, älskade och glidtackla. Så det är intressant det där med mittbackar. Men gällande igen, någon var inne på det i chatten. Finns det någon i fotbollssverige som man bara så här, när han pratar, man bara... Ja. Även om man på förhand så är lite skeptisk i vissa saker. När han pratar... köper det. Håller med.
Övertygande, men också så här, med pondus, men med vänlig, vänlighet också. Verkligen. Som gör att man känner att man bara lyssnar och tar till sig.
Nej, men alltså, jag kan ändå köpa det han är inne på. Alltså, vi kollar, nu kollade jag elvan här som man startar mot Finland. Bernatsson, Hugo Larsson och Ajari. Det är ju inga direkt, det är ju de största talangerna i allsvenskan. Men det är ju ingen du pratar om så här, det här är, han vinner mycket dueller på mittfältet, utan han är ju så här, måste spela bollen snabbt, kvick. Det är inte att de vinner mycket dueller och
sen är ju fotbollen väldigt, om du kollar på Spanien, det är ju inte, alltså Sergio Busquets absolut, men Pedro Gavi, hur mycket dueller vinner de? De är så jävla skickliga, så
de har ju
bollen hela tiden, så Gavi, det finns ju en annan, man kan inte bara säga att man ska vara duellstark.
Du får fundera på vad du skulle säga och får du det efteråt.
Jag tror dueller inte bara att man vinner boll, jag tror liksom så här, när du har boll, det är också en duell.
Ja, absolut. En Peter Forsberg vunnen duell. Tacka puck.
Ja.
Vi har en lista från Sabri också, och det är de topp 5 sämsta nyförvärven i Premier League.
Ja, men lite de som man tycker kanske har floppat lite utifrån liksom på förhand.
Pratar vi
man...
inför säsongen nu, eller...
Ja, jag är inte med Chao Felix till exempel. Mm. Men det är ingen flopp.
Men bara kort.
Killen kostar Chelsea jävligt mycket cash. Ja, det... Och det är ju dröm. Han missar 3,5 match. Det är så jävla fint.
De lånade in honom för hur mycket?
10 miljoner pund plus.
Ja.
Så det kostar väl runda slängar typ. Ja, men... mycket pengar.
Ja, runda slängar.
10 miljoner pund per...
Jag orkar inte göra matten.
Nej, det är lugnt.
Nej, men jag...
Totalt för våren.
Ja, plus land.
Ah, okay. Ja.
Jag har ju listat dem i Premier League idag. Alltså 5-4-3-2-1. Mm. Och sen kanske någon gör... Du kanske kan göra Spanien när du har tid. Men
ja,
jag har tagit ut de fem jag tycker har varit floppar på ett eller annat sätt. Ska vi börja med
varsågod, varsågod. Ja.
Jag vet inte hur... ja, nummer 5. Aubameyang. Nej, men så här, varför jag tycker han är en flopp. Och en floppvärvning av just Chelsea. Det är dels att trots de här disciplinära problemen han hade i Arsenal. Och ändå varit en kapten i Arsenal. Det är liksom av en rivalklubb i London att värva rivalernas gamla kapten. Bara det är ju bollar av stål på ett sätt. Men liksom att...
Nej. Han är ju Barca emellan och det finns ingen
jätterivalitet. Han är Barca i 6 månader.
Jo, men rivaliteten mellan Arsenal och Chelsea är ju inte så jävla stor.
De är ändå rivaler.
Det är en rivalitet för att det är en rivalitet. Ja. Alltså två toppklubbar från London. Mer så. Men sen skulle säkert folk...
Alltså, ballar och stål är
de betalar inte så mycket. De betalar något så här...
Men det är det.
Han kostar något så här 120 miljoner eller någonting. Men han har topp 10 dyraste lön i Chelsea. Skriver på för 2024. Ni som gillar att prata XG och sånt, när jag kollade upp. Han har aldrig haft sämre XG i hela sin karriär. Än här i Chelsea.
Ja, men, ni som gillar vad hela
ja, men ni brukar prata så.
Älskar vi XG, det kanske vi gör. Okay.
Men också liksom att alltså, Lukaku floppar ju. Och sen Werner har inte varit bra. Då är liksom, de tar in honom som nia för att göra målen. Sen tar de ju tillbaka Broja också som skadade sig. Och så här. Men det här är ju, det är jätteflopp. Mm. Alltså så enkelt är det bara. Sen kan man se vad man vill. Att man kanske inte hade lika höga förväntningar. Nej. Men det här är nian de plockar in. De floppar med Lukaku, de floppar med Werner. Det här är ju spelare de då plockar in. Och han har topp 10 dyraste lönen i klubben. Och är så här dålig.
Mm. Men är det inte lite... Alltså när han gick till Chelsea så reagerade inte jag så här på vilken press han har nu, vilken värvning det här är. Han går enligt mig inne i Alexander Pato-facket. av så här bara märklig värvning.
Absolut.
Av jag ser liksom inte honom. Jag håller inte med om att det här är en flopp.
Ja, det är en flopp, men jag tycker, ja. Inte, jag tycker inte att i min värld inte nära topp 5, för det fanns inga förväntningar.
Nej. Det känns som en panikvärvning. Vi tar
och en sak ska jag också säga till hans försvar är att Thomas Tuchel värvar honom för alltså deras relation och deras tidigare grejer de hade i Dortmund. Två dagar senare får Thomas Tuchel sparken. Så det är ju inte förenklat för honom. Och sen Chelsea, det är ju en förbannelse med nian. Man har inte haft en bra... Alltså det är Diego Costa som alltså men forwards, men just så här nummermässigt i Chelsea, det är
kanske förväntningen, men det, alltså jag pratar också så här valuta för pengarna, alltså så här, det är så, jag tycker att det är flopp på många sätt, dels att alltså att han också är så dålig, för så här, han gjorde det bra i Barcelona när han gick dit. Han blir sparkad från, han får kicken från Arsenal mer eller mindre för att han är, inte för att han var en dålig fotbollsspelare, utan för disciplinära skäl. Sen var han ju bra i Barcelona. Så lite förväntningar hade man. Man bara, okej, shit, han hittar lite glädje i Barcelona. Kine kan ju göra mål. Kine kan vara bra. Han kanske kan göra något i Chelsea. Men inte, han är inte bara liksom en dålig värvning pengamässigt. Men han är också, han har varit jättedålig. Han har varit en flopp.
Där nummer 4 på listan.
Vaknade min lilla supporter ådra till Arsenal den dagen Aubameyang lämnade Arsenal. Fy fan vad glad jag blev.
Ja, okay.
Alltså, spelade jag aldrig att ha till mig.
Nej.
Inte ens när han var bra i Arsenal.
Nej, svårälskad.
Ja. Ja.
Nummer 4 på listan.
Ja, men där Bissouma. Har jag Bissouma.
Där hade man ju förväntningar då.
Ja, men alltså, det var stora förväntningar på honom. Han var ju väldigt bra i Brighton förra året. Mm. Nu har vi ju sett att alla värvningar som gjordes från Brighton förra året är en flopp. Men alltså så här, kommer för hyfsat dyra pengar ändå. Eller vet alla andra,
ganska billigt faktiskt.
350 var miljoner eller något sånt där. Mm. Men det är så här, Contes frustration i Spurs kommer ju från mittfältet. Och det här är ändå så här, en spelare som skulle ta den där platsen. De hade en Dombele där som var ganska trött. Som inte, han nådde inte upp till de förväntningarna man hade. Bissouma ska ju liksom gå in där. Nu spelar liksom Oliver Skipp och såna här spelare före honom. Och visst, det är alltid en risk att värva in yngre spelare liksom, som kanske inte klarar av den pressen. Men han färgar alltså inte ens i på den positionen där Spurs har det som tunnast och sämst. Mm. Så det är ju helt... Alltså Spurs-supporter får säga... Tror jag håller med mig, men jag tycker att det är en flopp hittills. Sett till liksom de stora förväntningarna han kommer med. Så tycker jag det. Att han inte ens färgar i det här Spurs, det är otroligt.
Ja,
ska vi gå där? Håller du med?
Nej, jättebesvikelse. Tottenhams mittfält, som du säger, är deras akilleshäl. Och Höjbjerg inte tillräckligt bra. Bentancur har gjort jävligt bra. Man trodde ju att Bissouma skulle vara...
Bentancur har varit en bra värld.
Jättebra, jättebra. Han är ryktats i större klubbar. Det är ju han och NDD som många pratat skulle ta den här. Men Tottenham, United. Men nej, här skriver vi under på. Jag hade jättehöga förväntningar.
Nummer 3.
Nu är du trött.
Han är omtalad.
Nej,
jag har nämnt honom i programmet.
Jag vill att det skulle bli långare.
Men Graham Potter.
Ja.
Det är bara upp på listan. Det är en floppvärvning. Så enkelt är bara. För om du till exempel bara sättet de sparkar Tuchel på, som jag tycker är helt sjukt. För att jag tycker att han hade byggt upp något väldigt, väldigt bra i
relationssupporten också.
Alltså, vi kan gå in på just varför de sparkar Tuchel. Det kan vi prata en timme om. Men jag kikade lite på efter 17 matcher då, förra året med Tuchel. Så låg de trea, hade 20 plus i målskillnad. Graham Potter ligger 10 med 1 plus i målskillnad. Usel form, som du har varit inne på.
Vill bara säga där att fram till de här matcherna så hade de en helt skadefri trupp. Chilwell, Reece James startade. Sen gick de sönder förra året och sen var det... Och det är ju det som har hänt nu också. Så den statistiken är lite missvisande.
Ja, men alltså, samtidigt är det så här många... Jag tycker du ser ett sämre spel. Du ser en sämre inställning av spelarna. Du ser sämre attityd. Allt är ju sämre.
Jag ser ingenting, om jag ska välta
det. Ja, så vad är liksom... Visst, man kan få skador, men han får inte ens de spela. Är inte det han ska vara bra på?
Man märker ju dessutom att, alltså, som Kalle, som är Chelsea-supporter, och många andra man läser på Twitter, alltså relationen till laget är som att... Så här, de är så här, vad är det jag tittar på? Jag känner ingen koppling till laget.
Var det inte liksom det man pratade om väldigt mycket innan? Att shit, han har ett helt annat upplägg. Han, du vet vad han gjorde i Östersund med spelarna Brighton. Här ser du ingenting av det här. Spelarna går, de bryr sig ju inte. Och jag vet inte om det är liksom på grund av Graham Potter, men alltså, känslan här och nu är att det är, han är uppe på topp 5.
Ska jag bara säga en sak som jag är ganska trött, eller jag börjar bli ganska trött på. Jag har sett i chatten också folk som säger att Graham Potter gjorde bort sig som gick till Chelsea. Han borde varit kvar i Brighton.
Nej!
Nej, sluta. Alltså, är man i Brighton kommer aldrig bli större än vad man är nu. Det kommer aldrig ske. Man har inte de förutsättningarna. Får man chansen till att gå till en av världens största klubbar och en av världens mäktigaste prestationsmässigt. Mm. Det är klart att du måste ta chansen. Om det går till helvete, han kommer fortfarande få ett jobb. Men att kritisera honom för att han tog chansen att gå till Chelsea. Det är alltså, så jävla
vi kritiserar ju Chelsea här. Alltså framförallt som sparkar Tuchel och tar in honom.
Ja, det är helt otroligt.
Sen har vi facit i hand. Men vi var och touchade på det innan också. Det är, man kan ju spola tillbaka och se Fotbollsmorgon. När jag pratade om han, att jag både ville att han skulle floppa och trodde att han skulle floppa. Men han har inte lyckats alls. Och det är svagt gjort av den här amerikanska ägaren. Han får ju sparken imorgon. Så.
Nummer 2 på listan.
Ja, men då måste vi prata om våra egna.
Oj, det också. Och ändå mer.
Det skulle kanske inte få vara med. Nej, men så här, vi har sagt så jävla mycket om den här gubben. Men i slutändan så handlar det väl ändå om att en forward ska göra mål. Alltså så enkelt är det. Sen har jag börjat tycka synd om Darwin Núñez. Alltså, jag gör det för att jag tycker att han kan bidra med så mycket annat. Liksom så här, i löpningar och allt sånt. Men han kan inte göra mål. Han kan inte ens skjuta. Mm. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag tycker så här,
förstår du vad jag menar?
Ja. Vad är det för mål han har gjort där i Benfica?
Har någon kollat upp de här? Alltså, gjorde han verkligen de här målen?
Ja, jag tror de har sett fel. Alltså. Det är någon annan gubbe. Det var någon annan som gjorde
de här. De tänker så här, men det är så här, det är Fabbe Ahlstrand i Sverige som kollar på Benfica. Liksom. Så här, vi ljuger ihop, han har gjort 30 mål.
Det är också så här, visst hade han kostat 200 miljoner så kanske man inte, då hade han kanske inte varit med på det här, men han kostar ju en miljard. Han är värvad för att göra mål. Sen visst, man ska kunna anpassa sig och så vidare. Men som jag var inne på, värvar du en spelare för en miljard, då vill för fan inte avsluta. Man ska lära honom. Man ska lära honom kanske anpassa sig till liksom det engelska klimatet och sådär. Men att vi värvar en forward för en miljard, men vi ska lära honom att skjuta. Det är det första vi ska göra. Vi ska lägga på skottträning.
För det verkar tycka att du är lite hård här.
Ja, det här är en värvning jag tror man inte kan bedöma nu. För av alla de här... Aubameyang kan man ju avskriva i Chelsea, känns det ju som. Men jag tror Darwin Núñez... Jag är nog ganska imponerad. Jag tycker att han var bra. Det är bara målen som saknas. Och jag tror att det kommer att komma. Gjort.
Alltså, kollar man på mål plus assist... Så är det jävligt bra siffror fortfarande. Sen missar han mest chanser i Premier League. Absolut, men han gör Liverpool... bättre. Jag skulle säga att han är, det låter helt sjukt, men, ja, men en av Liverpools största saker som man kan se med framtiden.
Jag säger så, han har vissa grejer som han gör väldigt bra, men det handlar ju i slutändan om att göra mål. Han missar på tok för mycket. Alltså för mycket. Och liksom, han är inte en bra avslutare. Och för en miljard, om det kostar en miljard, det är inte hans fel. Men det är också kritik till Liverpool att man betalar sådana summor för
alltså, att spela som man... varför är det kritik då? Allt talar ju för att Darwin kommer vara fantastisk i Liverpool. Bedöma en spelare som man ser jävligt bra saker efter ett halvår på att det är fel att Liverpool lägger en miljard. Jag tror att det här kommer summeras.
Så målen inte börjar komma, då är han garanterat en flop.
Om vi tar Anthony United exempel som kostar lika mycket pengar. Som har gjort 4 eller 5 mål. Han sett, han är helt okej i pressspelet. United är på något sätt ett bättre lag än han spelar. Vad det beror på det vet jag inte, men jag har svårt att se att han ska rättfärdiga den här prislappen, medan Darwin Núñez tvivlar inte en sekund på att han kommer rättfärdiga den prislappen.
Mm. Mycket möjligt, men här och nu tycker jag ändå att Anthony har varit...
Det tycker att han har floppat.
Det är kul hur pendeln svänger, för när han de första matcherna efter uppehållet så vann ju Liverpool, och då snackar man om hur mycket han bidrog i spelet, men så fort du förlorar Då svänger det åt andra hållet. Ta bara typ Marcus Berg som exempel i landslaget. När Sverige vinner, han är så viktig för pressspelet här. Men så fort Sverige förlorar, då blir det här. Han kan inte göra mål. Då är det helt ointressant. Du kan inte göra mål.
Du måste också väga in, vad kommer han med för vad kommer han med förväntningar? Vi pratade om att han och Haaland skulle gå hand i hand här. Det var förväntningarna, och det var inte bara av Liverpool supporter. Så det är klart, sett utifrån det och prislappen, det för mig
jag är nyfiken nu på vem du har på första plats. I Alkemo och Fabbe, har ni några gissningar?
Nej, men jag måste bara säga det, men hur kostar Anthony lika mycket? Darwin kostar 85 miljoner pund och Anthony kostar 83 miljoner pund. Ursäkta om jag skarvade på 2 miljoner pund.
Är du tror att Sterling är etta? Det är någon som vill se Koulibaly och Kukureya på första plats.
Kukureya måste det vara, men alltså Koulibaly ska ju vara topp 5 också.
Ja, det är
jag tycker båda är tokiga.
Jag på en tror att Sabri har lagt Koulibaly där. Det är bara min känsla. Vi får se.
Yep. Koulibaly.
Alltså jag visste faktiskt inte innan. Jag bara...
Hade man så höga förväntningar då?
Värva som en av världens bästa mittbackar senaste 10 åren.
Tycker jag verkligen inte att han är.
Ja, men nej, men vad du tycker, det är så man pratar.
Status.
Man lägger ju, man han ryktas till United och City för 1 miljard i 5-6 år. För att han skulle rätta till deras bekymmer. Han är 31 år typ. Mm. Kommer som en färdig mittback och är jättesvag.
Nej, alltså... I Serie A hamnade han i årets lag 4 gånger. Alltså, så det betyder att han var en... Och både när vi har snackat med Svanen när han satt, han målade upp som Koulibaly som typ en av världens bästa mittbackar. Och kollar man lite på dels hans stats. Jag menar så här, han ska ju ersätta Rudiger på något sätt. Det har han ju absolut inte gjort. Jag tycker Rudiger var mycket bättre i Chelsea än vad Koulibaly var. Men sen när vi kollade så här... När jag gick in och kollade lite stats när jag ändå gjorde den listan. Då är det så här, det enda han har... avancerat lite i det att han har lite mer bollvinster, vi som pratade om bollvinster lite. Men han blir förbidribblad mycket fler gånger. Han drar på sig mer frisparkar och gula kort än vad han någonsin har gjort. Och hans passningsspel, alltså procent, är ju helt usel. Ja, så är han värd pengarna?
Är han inte en del av ett icke-fungerande system just nu då?
Ja, man kan mycket mer säga så kanske, men liksom så här, alltså den inverkan han skulle haft på Chelsea och den han har är ju katastrof.
Mm. Alltså, det som jag gillar med att Koulibaly är högst upp på den här listan är att han, till skillnad från de andra, Aubameyang är en daterad fotbollsspelare, han har haft sin karriär. Koulibaly värvades för att han skulle gå in direkt, som du säger, ersätta Rüdiger, prestera från matchminut 1. Och det är det han inte har gjort.
Verkligen inte. Alltså, så här, för mig har ju han haft sämre inverkan på Chelsea än vad Darwin har haft på Liverpool. Sen är ju Graham Potter kanske en anledning av det, men jag menar ändå så här, du kanske inte tyckte att han var världens bästa, en av världens bästa mittbackar, men så var ju ändå surret i de förväntningarna han kommer med. Och vi bara kolla på Napoli, de verkar ju må bättre utan honom. Bättre kollektiv.
Fyller faktiskt 32 i år, skulle bara det.
Men det är så jävla gammalt då.
Sorry.
Är det så jävla gammalt? Eller menar att han är gammal?
Ja.
Fan, prime skulle jag säga.
Jo, men jag menar bara att de har inte värvat en ung spelare som är 23 och på väg upp.
Det är inte Cucurella.
Kolla, Cucurella.
Jag saknar 2 spelare på den här listan.
Får jag gissa?
Ja.
Paqueta?
Nej.
Anthony?
Sterling?
Nej, ni alla.
Men du, Cucurella vill du ha?
Lingard?
Nej.
Cucurella vill du ha?
Cucurella är etta. Alltså, för han, till skillnad från alla de här, har han varit... direkt dålig. Alltså han gör sig själv till åtlöje på fotbollsplanen. Han är en kona, vem han än möter. Han kan inte spela vänster mittback, han kan inte spela wingback. Han är i år Premier League sämsta spelare och han kostade dryga 50 miljoner pund. Det är ett skämt. Alltså det är ett skämt att visa vad som är fel med transfermarknaden. Och sen har vi en spelare till som jag tycker ska vara med på den här listan som kommer undan för att han spelar ett jävligt bra lag. Men värvar man Calvin Phillips för dryga 45-50 miljoner pund, Leedsonen, kaptenen, engelsk landslagsman, skada absolut till och från. Han har inte spelat en match. Pep gick ut och chockisåna honom.
Ja,
men han kommer undan för att han spelar i City. För att City är så jävla välfungerande på det där mittfältet. Men
han var ju inte värvad för att gå in och ta en startplats.
Fast det tokflopp. Han startade en av sina första matcher mot Southampton torsk direkt.
Samtidigt, jag tycker att Calvin Phillips var en värvning som var så här, skulle förändra Citys mittfält. Mer liksom så här, kanske kunde anpassa sig över tid. Och det kanske han inte gjort. Och det kanske är en flopp. Alltså, i min bok så tror jag till och med att Tuchel hade Chilwell före, alltså etta en Cucurella, att han också skulle få sin tid och anpassa sig. Alltså, det jag tycker liksom med Koulibaly, det är någon som ska gå direkt och han ska göra en jätteinverkan på laget. Det ska också Darwin Nunez också göra. Så, och Bissouma faktiskt med. Det kanske är det Aubameyang som ni säger som kanske, han kanske man kan peta och sätta in Cucurella, absolut, men topp 3, där hamnar inte han i min bok.
Tack för listan i alla fall, Sabri. Kul att du har lite olika åsikter.
Richarlison har spelat för lite, han har varit för mycket skadad. Det...
Calvin Phillips ska du in.
En felvärvning skulle jag säga mer.
Hörrni, han är inte floppat.
Mm. Nej.
Några riktigt fina matcher i helgen. Bland annat i Alkemo. En match som börjar snart.
Ja, men det är sjukt. Jag,
alltså den börjar snart.
Jag har svårt att ta in det.
Jag vet.
För att man sitter här och är uppe för olika diskussioner. Men det är ett jävla hett Manchester derby om några timmar. Och om en timme typ.
Ja, om en timme 20 minuter.
Har du haft en bättre känsla.
Nej.
Inför ett derby än idag på väldigt länge.
Nej.
I alla fall inte under vår
vänskap. Och du vet ju att det inte kommer gå bra.
Ja, verkligen. Ja, det är där som jag, alltså, det är därför jag vill så att ta ner mig själv på jorden. Jag har ju typ en identitetskris som Manchester United-supporter nu. För jag, sen jag började podda hösten 2014. Det är alltså Van Gaals första år. Så alltså ett år efter Moyes tar över. Så vi har varit kattpiss. Så allt, hela tiden jag har poddat, hela tiden jag har synts i Dobb har vi varit piss. Nu börjar för första gången på riktigt se ganska bra ut. Jag har inte lurad av Oles jävla kontringsfotboll att vi kanske kom två en ett pandemi. Och det gjorde ingenting med mig, för jag såg ingenting. Men nu börjar för första gången se bra ut. Och jag har så svårt att förhålla mig till, för jag är så van att trycka ner United. Och jag är så rädd att nu när man börjar berömma dem att man ska, att folk ska tycka att man är dum i huvudet för att man är hybris bara för att vi gör några bra månader. Men det går inte att komma ifrån att United har 8 raka på Old Trafford. Marcus Rashford har 7 mål på 7 matcher. Och City ser inte bra ut. Och vi är alltså en poäng bakom om vi vinner. Och sen torskar Arsenal. Och sen är vi 6 poäng bakom.
Alltså det är så jävla hårt att säga att City inte ser bra ut. Alltså de vinner ju fortfarande fotbollsmatcher. Men de ser inte ut som City verkligen har gjort. Och där vet Pep båda har förstört dem. Alltså Cancelo och Foden var ju de bästa Premier League-spelarna inför VM. Nu är de ju tok iskalla.
Vem tar du mer än Foden?
Cancelo.
Ja. Oh.
Nej, men alltså, vad har han gjort med de här spelarna? Alltså,
nej, han har konstiga
grejer. Det var Dalot som petade honom i VM. Han är ju knäckt.
Nej, det är jättekul att följa den här matchen. Just för, som du säger, Alkemo, att det finns förutsättningar som gör att Manchester United ändå känns som att kan de stångas lite här.
Men sen börjar man tänka på höstens möte.
Ja.
Det var alltså 6-3.
Ja.
7-0.
Ja.
Hade speglat matchen bättre.
Ja.
Alltså det var det värsta jag sett.
På Old Trafford så var det inte så kul heller.
Nej, det var 2-0. Men City, alltså City,
det var ju en överkörning. Ja.
Det var en ren överkörning.
Men Casemiro kommer inte acceptera en 6-0 i baken.
Det där, Casemiro spelar inte den här matchen.
Satsa allt jag har på City!
Förra matchen.
Ja, förra matchen. Hur hypat kan vara? McTominays grej, då är det ju 5-0 igen.
Absolut.
Käcklebolt i chatten, men riktigt pigg spaning att United bara har vunnit mot bottenlag. Alltså slagit Tottenham, Arsenal och Liverpool.
Liverpool är ett botten.
Det är ju också Tottenham Arsenal.
Ja.
Imorgon 17:30 derby i London. Mm. North London derby.
För Tottenhams skull får de väl hoppas att Kulusevski kan vara med från start.
Mm.
Vi såg någon stat de la upp där att det är jävla bra facit han har när han startar.
Fan, Spurs gjort 37 mål.
Ja, det är faktiskt helt.
Men hur
känns
Kane
som,
gjort
känns som att Kane har gjort 35.
Ja, det känns jag tror jag han ändå.
Nej, Kane säsong har ju kommit i skymundan för att Haaland är så jävla bra. Kane gör en av sina bästa mål.
Men som sagt, enligt Jesper Hoffman så är det här den bästa omgången för året i Premier League i alla fall. Just för att det är så stora matcher i toppen och riktigt riktiga krismöten.
Och glöm inte Europa League-mötet där, Liverpool-Brighton. Nu får du ha lite respekt, tycker jag.
Va? I Italien så har vi Roma-Fiorentina som den största matchen där. Och sen så har vi ju faktiskt, kanske inte ni har koll på, men det är ett klassiko i helgen.
Mm.
Alltså, FC Barcelona möter Real Madrid.
Är inte det så jävla deppigt?
Jag kan vara helt förvirrad där.
Att de spelar i Saudiarabien.
Söndag 20:00 så är det Real Madrid mot Barcelona.
Ja. På riktigt?
Nej. Ja.
Nej, jag driver
de
inte.
De spelar i Saudiarabien.
Men det här är alltså Superkuppen.
Ja.
Det är inte La Liga.
Det här att
de är i Saudiarabien och spelar.
Det är liksom 5000 pers på en läktare som tar 70.
Nej, det är en riktigt sorglig historia. Alltså förut var ju Supercupen bara...
Jag ger dem ingen respekt, den där kuppen.
Nej.
Du att ni har tagit en kupptitel, då åker du ut härifrån.
Jag kan köpa det faktiskt.
Vet du sak, jag känner för typ första gången i mitt liv att brittrunket har gått för långt.
Nej, det är El Clasico.
Nej, men att jag inte hade koll på att det var El Clasico. Men nu ger jag
förstår
mig
själv. Du. Ja.
Nu ursäktar jag mig själv.
Det var semifinaler under veckan.
Var det? Jaha, jag trodde det var typ Copa del Rey.
Real Madrid slog Valencia och Barca slog Betis. Ja, precis. Real Betis. Båda. Betis? Ja, och sen det var straffläggningar i båda matcherna. Det var ju mycket bilder på Real Madrid för att de såg så otroligt avslappnade ut i en straffläggning när det ändå handlar om en buckla. Men så är det. Det kan man följa om man vill också. 20:00 börjar det.
Jag tror att ta Superkuppen med semifinal i mitt i säsong.
Ja, det är jättemärkt.
Det är sånt
i Saudiarabien.
Det är mörkt.
Det är jävligt.
Det är fan mörkare än att VM spelas i Qatar.
Det är i alla fall. Det är ju där någonstans. Ja.
Det är inte just människor på läktaren. Det är,
nej. Alltså, men det är så ser det ut i alla fall. Det är en fin fotbollshelg.
Verkligen.
Som väntar. Mm. Och matchen mellan Manchester United och Manchester City, den börjar om en timme och en kvart.
Mm. Det är väldigt snart alltså.
Det var väl en fin start på Fotbollsmorgon lördag.
Jag blir bara, jag vet inte, har du kaptenat Håland i ett spel?
Ja, ja, ja.
Så du har en försäkring i den här matchen.
Vem fan ska annars bindla?
Jag har trippelbindlat Håland.
Ja, det gjorde många i studiokampen som gjorde det, såg jag. Du gjorde ett Gusten Hoffman. Mm.
Många som är hungriga nu. Mm. Ja, hur kändes det för dig?
Det var kul.
Ja.
Inget särskilt liksom.
Det är ändå kul att vara med.
Jo, men vi har kört Fotbollsmorgon tidigare.
Ja, det har vi gjort. Och det är ju samma watch-along-gäng.
Som ja, men exakt.
Finland Rashford.
Ja, men trevligt.
Det där får vi också säga, Axel. Emil i chatten skrev att vi måste snacka upp matcherna mer kommande veckor. Nu tog ju Jannes intervju en halvtimme. Det kommer bli mer fokus på matcher i framtiden. Ja. Och vi testar oss fram.
Mm. Ja, precis. Fan, har vi Jan Andersson så måste vi ge det tid.
Ja.
Så vi pratar upp Roma och Fiorentina. Liksom.
Nej, vi kan inte släppa Jan efter 4 minuter.
Nej, du vill prata Bologna... Ja, ja.
Helt okej debut för nya killen, skrev de också.
Gick in och vann tävlingen direkt.
Nya, fjärde gången i Fotbollsmorgon.
Jag tror det var ett skämt, för det är Green Team TV. Och Green Team TV såg oss under VM.
Okay.
Mm. Det är han som vill att vi ska käka på Mariehälls pizzeria. Och det har vi inte gjort än. Det är ett samvete för. Det ska du veta, Green Team TV, att en dag så ska vi göra det.
Det ska vi faktiskt.
Det ska vi. Ja. Tack för idag, Sabri.
Ja, grymt. Jättekul.
Om en vecka kör vi igen.
Ja. Super.
Mm. Bra.
Om 2 timmar må jag piss.
Så är det. Tack för idag. Fotbollsmorgon är ju tillbaka som vanligt måndag. Då är det 07.00 som gäller. Hej.
Ciao.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En klassiker sedan 1934.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.